Vad trevligt. Tack för inbjudan och tack för alla som har mött upp. Jag ska strax använda den här, men jag måste sätta på den först. Jag måste säga att ni har gjort det bra. Alltså den första riktiga vår lördagen i alla fall. I år. Åtminstone om jag talar om Mellansverige. Jag kommer ju från Uppsala, bor där. Och har njutit av ett fantastiskt landskap. Och följt solen här sedan i förmiddags när jag började åka. Ja, vem är jag? Jag åkte faktiskt, jag valde, för jag tittar på GPSen vilken väg som är snabbast. Och då visade det sig att GPSens förslag sa att det var bara några minuter längre väg att åka över Linköping. Och sen Kisa och Vimmerby. Och då passerar man Högsby så småningom. Där började jag min predikant historia, tänkte jag säga. Den fasen i livet när jag jobbade i, ja, jag var ju volontär innan dess. Men då började jag, ja, sådär, heltid. Och jag liksom åkte genom landskapet där och började tänka, det var nästan 40 år sedan jag flyttade från Södertälje där jag växte upp i pingstförsamlingen i Södertälje. Annars är jag född i en liten stad som heter Mariefred i Sörmland. Så det är min bakgrund. Och sen har jag, ja, Nybro, man åkte ju hit ibland när man bodde i Högsby och sådär några gånger. Men jag har ett minne, det är att jag köpte en kamera där. I, hette det Nybro kamera, fotomagasin, va? Finns det kvar? Nej, det brukar vara så, det byter ägare och sådär, va? Men den hade jag mycket glädje av. Och nu är vi här. Och vi har ett ämne som slår alla andra ämnen, nämligen det är ju Jesus. Förresten är det roligt att se, jag har varit inte påkörd, men jag har varit överrumplad på vägen här av Södertäljebor. För mig är ni ju Södertäljebor, fast när jag bott i Kalmar nu i sex år. Ja. Så kan det vara. Ja, ämnet är ju Jesus. Och temat är våra, det vill säga vi som har en kristen bekännelse, en kristen tro, som har mött Jesus, fått våra liv förvandlade, omhändertagna utav Jesus. Våra judiska rötter. Det är bra det där med rötter. Inte minst nu när det är vår, då är rötterna betydelsefulla. Vad är det som skiljer? Det har inte kommit ännu så länge blad på buskar och träd. Men det dröjer ju några veckor än. Så då, vad är det som skiljer det träd som har gröna blad om 3 veckor från de träd och buskar som inte har det? De är döda, de som inte har. Alltså, och då kan man ju säga lite också att där funkar inte rötterna. Rötterna suger inte upp det som behövs för att livet ska spira och det blir blad. Är ni med mig nu? Alltså det är viktigt med rötterna. Psykologiskt säger ju det att det är väldigt viktigt att man vet varifrån man kommer. Sitt ursprung. Var man kommer ifrån. Och när jag passerade Högsby nu, jag ska inte säga att jag kommer därifrån, men lite grann, jag spenderade 3,5 år där, det är en del av mig som är där. Och återupplivade alla positiva saker som jag förknippar med det. Ännu mer är naturligtvis hembygden. En del talar ju alltid om att man åker hem, fast man har flyttat där för 50 år sedan. Så åker man hem. Varför det? Jo, men det har väl att göra med det. Att ursprunget, där rötterna satte sig så att säga från första gången, det släpper aldrig. Och det är viktigt för välmåendet att man vet varifrån man kommer. Och då tänker jag, det är precis det vi ska ägna oss åt nu. Vi tänker då inte på någonting främmande, utan vi tänker på vår bakgrund, vår identitet, vårt sammanhang. Och då tänkte jag att vi börjar med Jesus, det är väl ganska naturligt. Och då har jag satt en rubrik här, jag hoppas att inte den... Ni får hjälpa mig med det här, vilken knapp jag trycker på. Jag vet inte om ni studsar för den där rubriken nu, ni som kan läsa. Den som sitter längst bak har nog svårt att se texten nu, jag är ledsen för det. Men då finns det ju platser längre fram kan jag ju berätta om, så det går kanske att lösa. Rabbi Jesus, Jesus i judiska samtiden. Tack. Och då tänker jag att vi kan börja med att läsa ifrån Matteus evangelium. Matteus kapitel 4. Han skriver så här då. Det är alldeles i början då när Jesus börjar sin offentliga verksamhet. Han blir uppväxttiden, ungdomstiden och den unga vuxna tiden är över. Han är 30 år nu och han blir offentlig. Han börjar sin predikogärning. Och då står det så här. Kapitel 4, vers 23. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien. Och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande sjuka, förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom. Folk från Galileen, från Decapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Alltså Jesus blev väldigt snabbt, väldigt känd. Och människor drogs till honom. Människor attraherades av honom, fångades av honom. Både det han gjorde och det han sa. Och då är det klart att det här sker ju i ett speciellt sammanhang. Och Matteus berättar precis det geografiska området. Syrien, säger han, till exempel. Folk från Syrien, det är ju väldigt aktuellt. Jag hörde på nyheterna idag att det bombades senast nu i natt, förutom alla andra strider som är. Alltså Syrien är aktuellt, men det var inte bland den arameisktalande befolkningen eller arabisktalande, eller vad vi nu ska kalla dem, de som bodde i Syrien, där Jesus då var känd. Utan det förutsätts då att det är bland judarna. Alltså det var judar i Syrien, fast många som bodde där, inte minst i Damaskus. Det förstår vi av apostlagärningarna. Ryktet om Jesus gick alltså utanför Israels gränser till judar som bodde utanför. Likadant så står det på andra sidan Jordan. Och i Decapolisområdet, det var också ett område öster om Galileen och Judeen som var hedniskt, men det bodde judar där. Men framför allt så var det folk från Galileen och Jerusalem, Judeen. För det var judiska områden. Och det vet man idag av historiska och arkeologiska och andra skäl. Att Galileen var nästan kanske 90%, 95% judiskt. Det fanns en och annan icke-jude som bodde där. Men de var en väldigt liten minoritet. Och fromheten, alltså ärligheten och den judiska identiteten som man hade i Galileen, den var minst lika stark där som i Jerusalem och i Judeen. För det var också judiska områden. Det där kan man ju tycka att det där är självklart för oss, och då kanske det är. Men när man börjar fundera lite mer på det, så har det ju faktiskt betydelse. Alltså att Jesus, när han undervisar, när han läser texterna, så gör han det till judar. Några gånger berättas de icke-judar som kommer fram till Jesus. Men det är bara några få exempel. Och det är nästan märkligt, det är nästan som man hajar till. När det kommer icke-judar fram till Jesus. Och vad som händer då? Min uppgift, säger Jesus, det är det judiska folket. Nu har jag tänkt lägga upp det så här. Jag får se om jag klarar tidsramarna. Men jag tänkte att vi skulle tala om Jesus nu. Och sen efter kaffet klockan 5. Får ni hjälpa mig att hålla tiden där. Tala om när det är dags. Vid nästa pass. Då tänkte jag att vi skulle läsa i Apostlagärningarna. Och se hur den här Jesusrörelsen. Den som var en judisk rörelse från början. Hur den också inkluderar oss. Som inte har judisk bakgrund. Vi som är hedningar. För det är ju en viktig sak att vi som hedningar, vi har ett judiskt ursprung i den meningen att Jesus var jude. Och att Jesu förkunnelse passar in i ett judiskt sammanhang, och Jesus är uppfyllelsen utav bibeltexten och löftena i Gamla testamentet, inte minst. Men att också budskapet vidgas. Så att vi som inte är judar också får vara med. För det är nämligen det nya med det här nya förbundet som Jesus instiftar. Det är att vi också får vara med. Inte för att träda istället för det judiska folket. Utan vi ska istället se texter som talar om att vi har blivit inbjudna tillsammans med det judiska folket. För de är fortfarande bärare utav förbundet. Och vi som har blivit medlemmar i det förbundet genom Jesus, vi delar alltså förbundet. Eller de delade med oss kanske snarare. Det här med Jesus som rabbin då. I Bibel 2000, så det har lite grann med vilken bibelöversättning man har, då står det så här. I Markus kapitel 9, vers 5. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Alltså där finns det till och med översatt i vår översättning. Vår bibelöversättning, ordet rabbi. För det tänker vi inte alltid på, att det var så Jesus uppfattades. Det var inte så att det stod på hans visitkort, om ni förstår bilden. Det var inte en reklambyrå som hade lanserat honom som rabbin. Men det var den spontana reaktionen för människor som kom till Jesus, som lyssnade på honom och sa, Du är en lärare, du har auktoritet, du förmedlar ett budskap, du är en rabbin. För ordet rabbin, det är ingen yrkestitel vid den här tiden, utan det är helt enkelt en slags vördnadstitel för den som man har förtroende för och den man har respekt för. Sen så småningom, ungefär som ordet pastor, har ju vandrat från att vara en som har hand om andra, som pastor betyder ju egentligen att vara herde. Så har det ju blivit en yrkesroll. Och så har det blivit med ordet rabbin också. Men man kommer till Jesus därför att, och till och med lärjungarna säger till Jesus att du är rabbin. Och då ser man direkt att det är just i den här liksom sammanhanget med andra rabbiner som gjorde på ett sätt väldigt mycket lika som Jesus gjorde. Det där Jesus hör in. Men jag ska säga någonting mer här och kittla lite grann, får man säga så, vår fantasi. Hur såg Jesus ut? Är det någon som har funderat på det? Där har vi en bild på Jesus. Långt hår. Antti, som sitter här och blev frälst på 70-talet, vet att det var Ulla i Södertälje hemma i vår församling. Då var det lite brytning ibland. Det var modernt för många som på den tiden att få långt hår. Va? Killarna kom med långt hår. Och vad hände då om man hade långt hår och blev frälst och skulle döpas i församlingen? Hur var det då? Kunde man ha långt hår eller kunde man... Ja, ni vet, en del känner igen problematiken. Men Jesus, han har alltid nästan avbildats med långt hår. Ja, han är ju där, va? Axellångt. Jag vet inte hur långt tillbaka på axlar, men det är en bra bit. Det är ganska intressant det där. Att ibland så har Jesus blivit avbildad så. Den här bilden, det är en av de äldsta bilder man har av Jesus. Den är någon gång från 300-talet. En av katakomberna i Rom. Och då tänker man, ja men om den här bilden av Jesus har målats för så länge sedan, borde de inte ha bättre kunskap om Jesu utseende då på den tiden än vad vi kan ha i vår tid? Så kan man ju tänka, ju äldre saker och ting är, ju närmare originalet kommer det, va? Men det är klart, den här glorian, den är ju lite svår, va? Den är ju inte kanske den där strålglansen alltid som omgick Jesus. Eller åtminstone är ju det en bild, en tolkning av hur man tänker att Jesus var. Det långa skägget, det är säkert väldigt autentiskt. Det är ju hebreiskt, va? Josef, kommer ni ihåg Josef i Gamla testamentet? När han väcks ur halmen i fängelset där han satt och skulle få audiens inför farao. Vad hände då? Ja, då fick han nya kläder, det var en sak. Men sen fick han också raka sig. För inför farao kommer man inte orakad. Men i den hebreiska och den judiska kulturen, där var skägg någonting väldigt positivt som förknippades både kanske med vishet och annat. Så det är nog väldigt riktigt. Men den här frisyren, om Jesus var krullhårig eller inte, det ska jag inte uttala mig om. Men den här mittbenan med, ni vet, lejonluggen, den var väldigt populär efter Alexander den stores tid. Men samtidigt var man kortklippt. Så om Jesus nu var liksom modemedveten, får man tänka så här. Han var i alla fall människa, va? Då hade han säkert kort hår. Det var ovanligt förmodligen på Jesu tid att vara långhårig bland judar. Men det kan man inte veta säkert då hur Jesus gjorde. Så här avbildar man Jesus i den ortodoxa traditionen. Den här är någon gång från 1000-talet eller 1100-talet eller så. Och då ser man, här är ju inte Jesus kanske precis... avbildad så som man ser ut i ett judiskt sammanhang, utan här får han ju en kristen bild, en dragning åt en kristen förståelse och en tolkning av bilden som är teologisk, om man skulle vilja uttrycka sig så. Och hur tänker vi? Den här bilden, statyn, den hade min farmor på sitt nattduksbord. Och då är han också långhårig, va? Jag vet inte, Thorvaldsens tolkning. Alltså vad jag försöker bara visa, det är ju att även om vi inte har sett Jesus, mött honom i det fysiska livet, så har vi alla med oss en bild. Därför att Jesus har avbildats genom ett målning, ett altartavla eller i konstverk eller de här exemplen jag har. Den här fotografiet i en vinbärsbuske, tror jag det är egentligen. Den tolkas ju som en bild av Jesus. Man ser det inte säkert om man inte vet om det. Men man kan ana ett ansikte i den där. Ibland säger man att man ser vad man vill se. Ser ni att det är ett ansikte där? Man kan tolka det så. Den här bilden tog jag ut söndagsskolmaterial eller en tavla. Vad föreställer den här bilden? Hjälp mig nu. Vad är det för situation som Jesus befinner sig i? Getsemane. Och vad händer? Han står på knä. Han har händerna knäppta. Och han har ögonen öppna, vad man kan se. Lite svårt att se där nerifrån, men jag tror faktiskt det är tänkt så. Och sen ser han en ängel. Om vi nu skulle göra tankeexperimentet att vi bjuder in en, låt säga, en judisk rabbin eller en annan person då som känner till de historiska och kulturella förhållandena på Jesu tid. Om vi bjuder in honom här och sen har han inte hört den här konversationen som vi har haft tidigare. Är ni med på det? Och sen frågar vi, vem föreställer bilden? Vad skulle vi få för svar då? Vad skulle den här judiska rabbinen säga? Vem är det som avbildas på bilden? Ja, det kan vi ju inte veta. Men förmodligen skulle han säga så här. Det här är en väldigt from kristen. Det är en människa som är utgjuten i bön inför Gud. Står på knä. Det är ju en judisk företeelse att stå på knä. Men, säger han, det är en god kristen, det kan under inga omständigheter vara Jesus. Men det är en god hedna kristen. Men inte Jesus. Och då blir min följdfråga, varför kan det ur en judisk synvinkel inte vara Jesus som är avbildad där? Skulle man kunna tänka sig att det där med handens, det är möjligt. Jag kan inte säga om det är förbjudet i judiska sammanhang att knäppa, men det är vanligt i kristna, det håller jag med om. Finns det någonting annat i hans sätt att klä sig eller vad han har på sig eller så, som talar om att det här inte är en jude? Signalen att han inte är en jude utan en hedning. När judar i vår tid förrättar bön, till exempel morgonbönen, alla praktiserande judar, de har en morgonandakt. Och männen, de sätter då på sig en sån här talit, kallas det här, bönemantel. Samma sak på kvällen när man har kvällsandakten och i synagogan. Inte alla gudstjänster, men de flesta. Och i vår tid så har man ju det här som ett separat plagg. Alltså det är ju som en liten gardin nästan som man har på sig. Men på Jesu tid, då hade man ju mantlar. Och mantlarna är ju sydda per definition som ett fyrkantigt klädesplagg, va? Som man sveper runt kroppen. Och då, om man läser i den här texten, hjälp mig nu. Fjärde Mosebok 15, 37-41. Är det någon som har Bibel? Vad står det där? Fjärde Mosebok 15, 37. Ja, tack. Herren säger till Mose, säg till folket nu att hädan efter så ska ni sätta tofsar i hörnen på era mantlar. Så den här taliten, den här bönemanteln, den sätter man på sig när man ber i vår tid. Annars hade man ju det hela tiden. Så fort man klädde sig på morgonen, då hade man ju tofsarna där. Men i judiska sammanhang i vår tid, då sätter man på sig det här när man ber. Många judar, de går med såna här hörntofsar även hela dagarna, har särskilda kläder som passar för det. Men det tillhör utstyrseln, så att säga, för bön. Och då man skulle läsa fortsättningen i den där texten, då står det så här, vad syftet är, varför man ska ha det här. Måste det förresten alltid vara nyttigt med det som är Guds föreskrifter? Måste det finnas en tanke för oss som vi begriper? Vi följer det Gud säger, ja men det är ju så bra, det är ju så nyttigt för oss, eller det förstår man ju, det är begripligt. Kan det vara så ibland att Herren, ja jag ska inte säga fortsätta förresten. Men nu står det i alla fall varför man ska göra det. Så att när ni ser på tofsen så ska ni bli påminda om vad då? Jo, alla föreskrifter och alla löften som Gud har gett. Och då är det så finurligt här så att den här är gjord med 8 stycken trådar. Och den är knuten med 5 stycken knutar. Och om man räknar ihop, ni vet på hebreiska, på den där gamla tiden, då hade man ju inga siffror, va? 1, 2, 3, 4, 5 och så här. Utan bokstäverna motsvarade en siffra. Så första alfabetsbokstaven, alef, det var 1. Och sen bet, alltså andra bokstaven, det var 2 och så vidare. Och då får man ju talvärden. Då kan man ju få räkna ihop vad varje ord, kan man ju räkna ihop siffervärdet. Va? Det där förekom ju i Bibeln några gånger. Att siffervärdet av ord blir det ena eller det andra. Och om man nu tar siffervärdet för ordet på hebreiska för hörntofs, tzitzit. Då får man 600. Och sen lägger man till det, de här 5 och det här 13, då får man 613. Om man har judisk bakgrund, då klingar ordet 613 på ett alldeles speciellt sätt. För det är nämligen sammanfattningen av alla Guds föreskrifter och löften i de 5 Moseböckerna. Då är det en påminnelse om alla Guds löften och föreskrifter. Så det är bra med påminnelser. Vi har klockan, det är ofta en påminnelse om vad tiden är, va? Hade Jesus hörntofs? En del är väldigt övertygade. Finns det bevis? Lukas 8. Kvinnan som kom fram. Men nu är det lite diffust. I en del bibelöversättningar så har man inte riktigt förstått det här. För man var inte insatt i den judiska kulturen. Så därför så har man inte alltid översatt det med hörntofs. Men det är det som står i texten. Kvinnan som hade sökt all läkarhjälp, kom ingenstans. Som tränger sig fram när Jesus är folkskara. Och sen får man tänka sig att i tro så tar hon om alla Guds löften, va? Som var kopplade till Jesus. Och då säger Jesus, vem var det som rörde vid mig? Och lärjungarna skakar på huvudet och säger att alla håller ju på att tacklas och stöter på det. Inte, vi kan ju inte veta vem du menar. Jo, jag kände att kraft gick ut ur mig. Och hon blev helad. Så han hade alltså hörntofsar. Nu tror jag inte att det är av ovilja som konstnären förut. Vi hade ju den där bilden nu. förresten den här bilden. Det finns ingen hörntofs på den där. Förresten, är det någon som har sett en bild av Jesus där Jesus har hörntofs? Tänk att Jesus har passerat genom hela konsthistorien. Och ingenstans har han blivit avbildad som en jude. Utom i modern tid, numera finns det. Jag tror inte nödvändigtvis att det är av ovilja att man skulle vara antijudiska, antisemitiska eller så. Utan det kan ju rent av vara så att det var okunskap. Man kände inte till förhållandena på Jesu tid. Eller man tänker inte på att det faktiskt är skillnad där Jesus går i Galileen. Att det är judar han möter. Utan man tänker att ja, men det är väl svenskar och... Sen var det en del andra som var invandrare och vi var lite blandat, olika befolkningar. Och man tänker inte på det att hela tiden i texterna så är det väldigt egentligen självklart att det är judar som han talar till. Och då behöver man alltså sätta in Jesus i det judiska sammanhanget för att riktigt ha klangbottnen. För att höra vad Jesus egentligen säger, då behöver man ju sätta sig in i hur de som lyssnade första gången uppfattar vad han säger. Så att man talar samma språk. Va? Nu läser vi Bibeln ofta så, och det tycker jag är helt rätt. Så jag vänder mig inte mot det. Men ofta läser vi bibeltexten bara rakt upp och ner. Och sen säger vi, Herre, tala till mig nu. Och det är bra. Men det är klart, om man läser bibeltexten också med tanke på hur de som hörde Jesus från första gången, hur de uppfattade, alltså en historisk förståelse, hur judar på Jesu tid uppfattar honom, då får man ju faktiskt en dimension till i bibelläsningen. Och den är inte helt onyttig, om man säger så. Det kan berika alldeles oerhört. Okej, om vi nu kompletterar den här bilden med hörntofsar då, så skulle fortfarande vår judiske vän säga, okej, det kan fortfarande inte vara en jude. Det är någonting mer som saknas. Och sen skulle han säga då, han måste ha en sån här tefillin. En sån här kapsel här uppe. I den här lilla asken, kapseln, så ligger en skinnbit, pergament. Och på den är det skrivet med små, mikroskopiska nästan, bokstäver. En sammanfattning av alla Moseböckerna. Jag kan inte öppna och visa det, men den ligger faktiskt där. Och varför gör man det då? Man tar den alltså... Och sätter in den här kapseln och sen spänner man fast det då med sådana här skinnremser. Varför gör man det? Om någon hjälper mig att läsa 5 Mosebok kapitel 6, vers 4 till och med 9. Eller jag kanske ska läsa den, jag har ju mikrofon trots allt, är det så? Är det bra? Kapitel 6 i 5 Mosebok. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Alltså här talas det om bibelläsningen och andaktslivet och så, va? Morgon och kväll, när man reser och när man sitter, inte minst när man äter, va? Då ska man föra andliga samtal. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. Och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och då står det så, du ska skriva dem, sätta dem som ett tecken på din panna. Och pannan, det är väl ungefär mellan ögonen strax ovanför, va? Den här liksom flata delen av huvudet. Och för att den ska sitta fast där, ja men då har man de här skinnremmarna. Och nu har jag bara den här, men jag har säkert sett bilder på det. När man då kavlar upp ärmen och sen sätter man en likadan sån här kapsel här. Och sen snurrar man skinnremsen runt fingrarna. Och det har man specifikt när man beder. På Jesu tid var det antagligen så att man hade det lika naturligt som man hade sandaler på fötterna, så satte man ju på sig alla de här andra sakerna. Därför att det står ju i texten, va? Ja, men det där kan väl inte vara bokstavligt, kan man ju då tänka. Är det inte andligt menat? Ja, men står det så här, då gör vi väl så. Tänkte man. Jag hade en gång jobbat, jag har inte berättat då, men jag har arbetat som förkunnare, predikant eller pastor eller vad man nu har för titel. Och sen var jag på ett sjukbesök en gång. En gammal Kristina. Och vi drack kaffe och vi pratade och berättade. Och sen skulle jag gå. Jag tyckte att det var lagom. Och då sa han, ja men innan du går så ska du smörja mig med olja, sa hon. För jag har så ont i benet. Och sen sa hon, för det så står det ju i Jakobs brev. Och då sa hon så här, för om man gör som det står, då får man som det står. Alltså, Gud har sagt att ni ska sätta de här på pannan. Jaha, ja, men då gör vi väl det då. Behöver man inte diskutera så mycket om. Fanns de på Jesu tid? Ja, när man åker till Israel så kan man gå in i ett museum som heter Israel Museum. Och där finns en avdelning där man har en massa fynd, framförallt från Döda havet, från Qumran. En del av de här texterna, jättekända texterna. Och där brukar också finnas en liten monter där man visar en sån här, precis sån här. Fast öppna, den där pergamentbiten som jag berättade, har de vecklat upp så man kan läsa skriften. Från Jesu tid. Så vi vet att de förekom på Jesu tid redan. Och vår judiska vän skulle säga, varför har inte Jesus en sån här? Om han är jude så skulle han ha den på. Hade Jesus sån här? Ja, ni behöver inte svara. Jag tänker så här. Ja, vad är problemet? Jesus är jude, varför skulle han inte haft det? Finns det något gott skäl? Ingen behöver svara nu, men så här tänker jag. Finns det något gott skäl som säger att han inte skulle ha gjort det, haft det? Han hade hörntofs. Jo, men då skriver ju Jesus, han säger ju så här, säger någon i Matteus 23. Ni ska inte göra breda skinnremsor och stora tofsar. Det kritiserar han. Och då tänker jag, nej, absolut, alltså snobberiet, det finns inget berättigande för. Att komma och tala om att jag har minsann en dyrare, mera liksom, den här är mer exklusiv än alla andra. Den är bredare, den är finare skinn och sådär. Ja, då säger Jesus, nej, det är inte där det sitter. Men han har ingen kritik mot att man praktiserar bibelordet på det här sättet. Eller? Finns det en risk att vi gör Jesus lite mer kristen än han egentligen var? Den kan vara en fråga vi kan man ta med sig. Nu måste ni kolla vad klockan är, för jag har tappat min. Här är den. Kvart i, då har han kvart på mig till kaffet. Är det okej? Spelar det någon roll? Vilken bild vi har av Jesus. Jag ska inte bli långsam här, men jag tror att det gör det. För man kan höra lite saker som man inte behövde, som man kunde få till rättat till om man sätter sig in i de förhållanden som är på Jesu tid. Jag läser inte det här, men det är ett tidningsurklipp som inte är allt för gammalt. Och då var det någon som säger då om att Jesus var inte så noga med det där, att han kunde liksom för den goda saken skulle kunna ibland bryta mot sabbatsbudet, och han kunde göra ett och annat också bara för att liksom inte vara så formell eller så. Och då tänkte jag ta ett exempel nu hur Jesus förhåller sig just till sabbaten. Det står så här i Lukas kapitel 6. Syns det där? En sabbatsdag tog han vägen genom några sädesfält. Och hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt. Några av fariseerna sa: varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Och då kan man ju tänka att det här är ett klockrent exempel på att Jesus inte bryr sig om sabbaten. Och ibland gör han det, men inte annars. Alltså när det passar honom, då bryter han mot sabbaten. Så kan man ju. Så har man ofta uppfattat det. Men om man läser den här texten noga och sätter sig in i den judiska förhållandena och tänker på att han lever i en judisk miljö, då får man en helt annan bild. För det första kan man ju lägga märke till att det står att han gick genom några sädesfält. Och det beror ju på vilken del av landet man bor naturligtvis. Vi ibland är ju vana med att det är stora sädesfält, men i Galileen, då är det ganska, särskilt i sluttningarna, man uppe i, till exempel i Nasaret, i närheten där, då är det ju terrassodlingar. Så om man, ja, man behöver inte gå så många hundra meter, så har man passerat genom ett antal sädesfält. För de är ganska små nämligen. Så det stämmer väldigt väl in att det är landskapet kring Galileen. Och det är inte Jesus nu, men däremot hans lärjungar. De gör någonting, men de är inte tillsagda. Och det är det som är reaktionen här från vissa som kritiserar. Det är Jesus som blir kritiserad för vad lärjungarna gör. För det är han som bär ansvaret för dem. Han borde ju tillrättavisa dem när de gör fel. Och han borde ha gett dem instruktioner om hur man bör göra. Jag vet inte. Jag tänker att det är många av oss här som har gjort det jag gjorde när jag var barn. I augusti så där, strax när skolan skulle börja, då var man ute på veteåken. Eller juli månad kanske. Och sen repade man ax, va? Drog mellan fingrarna. Och sen så gnuggade man det där. Och sen blåste lite. Är ni med? Och då hade man några säd. Och sen hade man tuggummi för en halv minut ungefär. Alltså det är ju lite grann det som händer här. För det första kan man ju undra, är det inte stöld? Är det inte det som är problemet? Här går de ut och stjäl, går de och äter. Vems åker är det? Det var lagligt. Däremot får de inte ta med sig och fylla väskorna och gå iväg någonstans. Men man fick
inte med skära.
Precis. Till och med var det så. Det är inte den här texten, men det visar också. Man var instruerad att inte skörda in i hörnen på åkrarna. Man skulle alltid lämna för de fattiga. Och när man tappade ett och annat sädesstrå när man samlade in, så skulle man inte gå efterskörda. Lämna det till de fattiga. Så det fanns inbyggt en generositet. Så det är inte det som är problemet. Problemet är att det är sabbat. Men vem är det ett problem för, enligt texten? Hur noga läser vi texten? För vem? Jag hörde några svar som jag överröstade. Fariseerna.
De andra då som såg det här? De var inte. För de var inte ett problem. Alltså det förutsätts någonting i texten. Det är de alla andra. För utspelar det här sig nämligen i Galileen. Om det är så. Vilket styrks av bland annat. Att det är där mest Jesus håller hus. Och att det är många sädesfält. Va? Alltså inte på Israelslätten. För där är stora åkrar. Va? Då går de inte genom många åkrar. Utan det var gärna på sluttningen. Det stämmer väldigt väl in i Galileen. Då vet man historiskt att fariséerna var väldigt sällsynta i Galileen. De kom ibland, hälsade på. Men de flesta var på besök. Det var väldigt få i Galileen som var fariséer. Ett fariséer, de var, enligt den judiska historikern Josefus, så var de 6000 till antalet. Samma Josefus menar att det är åtminstone 1 miljon judar som lever i Galileen. Och det är svårt att veta exakt hur många det är där. Men det var ändå så att fariséerna var en liten minoritet. Och inte på något sätt representativ för hur alla judar tänkte. Långt därifrån. Ibland tänker vi så att fariséerna representerar det som är typiskt judiskt. Men det stämmer inte alls. Det är en judisk uppfattning det fariséerna har. Men det fanns många andra uppfattningar också. De hade inget monopol. Jag ska inte dra den för långt. Men vi vet ju från vår egen tid. Va? Om man säger i vårt land att man är kristen. Då får man en följdfråga. Jaha, vilken slags? Vilken församling tillhör du? Eller? Finns olika samfund? Finns olika rörelser? Ja, men alla tror väl lika? Ja, till stor del så är det något centralt. Men visst finns det saker som skiljer sig också ibland. Eller? Talar jag illa nu? Ja, men så här ser verkligheten ut. På samma sätt, parallellt nu kan vi säga, åtminstone gör en liten analogi. Och säger på Jesu tid så fanns fariséerna där. Men sen fanns de här också och de där och de där och de där och de här och de här och de här och de. Och sen fanns det de alla andra som bara gick i synagogan och läste texten och som inte hörde ihop med någon speciell grupp. Så de som inte kritiserar nu, vilka är det då? Ja, det är kanske de vanliga genomsnittet i Galileen. Jesus var ju uppväxt i Galileen. Han tänkte ju ungefär i väldigt många saker som alla andra gjorde i Galileen. I långa stycken. Så det är alltså en spänning mellan Jesu tillämpning av sabbatsbudet. Som han förmodligen delar med de allra, allra flesta som ser den här situationen. Men det fanns en del ögon som var kritiska och sa, så här får man inte göra. Hur kommer det här sig då? Hinner jag göra det här färdigt nu innan vi ska fika? Det här ska vi inte läsa nu, men här är ett nej, det var ett sädesfält det där. Det här, nu vet vi hur det ser ut. Här har vi det. Det här är en bit i Talmud. Förenklat kan man säga att det är den fariseiska rörelsens texter. Det är en grov förenkling, men lite grann kan man nog säga att det är så. Och då är det här 39 slags sysslor som man inte får utföra när man är sabbat. 39 slags arbeten skulle man kunna säga. Och varför skriver de upp det då? Jo, men hur står det om sabbaten? Vad ska man göra då? Enligt andra Mosebok kapitel 19 till exempel, nej 20 till exempel. Vad ska man göra på sabbaten? Så du helgar den. Och hur gör man det? Hur gör man att man helgar den? Ja. Och texten säger att du ska vila. Du måste alltså vila. Om du inte vilar, då har du brutit sabbaten. Och då blir ju frågan, vad menas med att vila? Hur vet jag när jag vilar? Då jag sover. Ja, men det. Men om man funderar noggrant på det, va? Och det gjorde fariseerna. De tänkte så här, jag är väldigt noga nu och vill göra det Gud har sagt. Och då måste jag veta precis vad det betyder att vila. Så jag inte bara av okunskap gör någonting som inte vila. Och då börjar man fundera på det där. Och då utmejslades i den här fariseiska traditionen saker som är motsatsen till vila, det vill säga arbeten. Vad är det då då? Är det att man blir fysiskt ansträngd? Nej, det har inte alls med det att göra. Utan det har att göra med att man ändrar på någonting. Till exempel om det är ett ljus som brinner och jag släcker ut ljuset. Då har jag ju ändrat på någonting. Va? Då har jag arbetat. Så om du tänder ett ljus innan sabbaten så måste du lysa. Får du brinna hela tiden. Om du slocknar då, får jag inte tända det då? Nej, för du får inte tända eld heller. Och då sa man så här. En av sysslorna som du inte får göra på sabbaten, det är att skörda. Var det inte det lärjungarna gjorde? Repade axeln. Ja, men kan man ju säga, det var ju så lite, det rymdes ju en hand. Det är väl ingenting att bråka om. Nu talar vi om principer, säger fariseerna. Nu talar vi om inte hur mycket. För då kommer du alltid till diskussionen 1 kilo, 10 kilo, 1 ton, 10 ton. Antingen arbetade du också inte. När man, ett annat av de här 39 arbetena, det är att man inte får tröska. Tröskade lärjungarna? Ja, men det är ju så lite. Det var 10 korn, kanske var 25 korn. Inga bråk om. Det är principen som gäller. Det är förmodligen bakgrunden till den här texten. Alltså att några fariseer, de sa om lärjungarna, de bryter ju mot sabbatsbudet på det sättet som vi fariseer tolkade. Men de bröt ju inte sabbatsbudet utifrån hur galileerna tolkade budet. Är ni med på skillnaden? Är jag bara ute för att rädda en text nu? Nej, alltså om när Jesus döms på påsken, då går han ju först, så ställs han ju inför det stora rådet, det judiska rådet. Då kom han dit med vittnen. Och sen anklagade man Jesus för vad då? Att han har brutit mot Mose föreskrifter. Hur mycket bärkraft hade vittnesmålen? Ingen kunde fälla honom. Aldrig någonsin var det någon som hade något bevis för att Jesus hade brutit mot Mose lag. Utan vad det handlar om är alltså hur olika grupper tolkar lagen. Så Jesus, han bryter inte mot Mose intention, det som är textens intention och avsikten som Mose menar, men han kolliderar med fariseernas tolkning. Och det var ju inte den enda, det var ju rätt så ofta som de var oense, Jesus och fariseerna. Jesus bryter aldrig någonsin mot Mose lag. I bergspredikan, hur står det där? Har jag en minut kvar? Ja, det är precis. Nu är jag precis på snöret här. Och då avslutar jag med det. 5:e kapitlet i Matteus. Då står det så här. 17:e versen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himmel och jord förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver det enda av buden, om så det allra minsta, undervisar människor så, han ska räknas som det minsta i himmelriket. Så Jesus är väldigt tydlig. Han ifrågasätter aldrig Mose. Han bryter aldrig mot Mose föreskrifter. Och Jesus är alltså inte i konflikt med Mose, med Mose lag, eller om man så vill med gamla testamentet, utan tvärtom, jag har kommit för att uppfylla. Nu är tiden slut, så då är jag tyst.